Tydligt sommartecken är ju när jag kommer till Esse och hänger här och vi kan banda podd i samma lokal.
Ja, vad roligt.
Ja, nu är det alltså sommar med andra ord. Ja, för där sitter du.
Ja.
Och ser inte nu solbränd ut, men så här Ted Forsströmsk, liksom inte likblek utan...
Nej.
Ska vi säga, alltså,
det är min variant av solbränna.
Alltså mera långsjuk blek.
Som att jag har kommit bort från sjukhuset.
Ja, men du är inte död.
Nej.
På något sätt.
Nej,
du är
exakt.
Inte ett lik, ja.
Nej.
Men det här, hur mår du då? Du har ledigt.
Ja, det är skönt. Jag har varit en vecka ledig nu. Och det tar ju nog åtminstone en vecka tills man så här inser att okej, nu är jag ledig.
Ja, men jag, du vet att jag blir förbannad när vi pratar om ledigheter för er som har jobb. Och liksom, du jobbar ju på Yle och då har du semester och så är det som löjligt länge du har semester och så är det som att du får som betalt fastän du är på semester.
Jag kommer aldrig att förstå semesterersättning. Alltså jag kommer aldrig att förstå att någon har ställt det som krav och att någon har gått med på det. Alltså att i någon sorts sån här HR-diskussion så har någon fackrepresentant sagt att okej, vi kan gå med på de här lönekraven, men sen i juni då ska vi ha mera lön. Va? Ja. Varför det? Men då jobbar ni ju inte. Nej.
Ja, men
då jobbar vi inte, men då ska vi ha mera lön.
Ja, men jag är lättare att du säger det här högt, för det här är ju sånt som vi frilansare då, eller vi som inte har vanliga jobb, alltså tycker att det är ju som du säger obegripligt och också som på något sätt moraliskt fel också. Att liksom när ni gör minst så då ska ni få mest.
Ja, nej, jag håller helt med. Det är svårt att förstå logiken i det. Jag skulle på något sätt att om det skulle vara så där att vid jul så skulle man ha på något sätt förhandlat fram att men då ska vi få, då får vi mera.
En julklapp.
Då får, ja, eller på något sätt så här en julklappsersättning på lönen för att det kommer att kosta mera i december för att du ska köpa julklappar.
Ja, men istället är det som att nu när ni ändå får ledighet som är betald, eller jag vet inte, det är väl inte så det heter officiellt.
Nej.
Utan ni,
men man har lön under ledigheten.
Ja, alltså Nico är ju lärare och han har ju ledigt i 2 månader nu och har ju ändå samma lön. Och jag förstår det. Plus någon sorts ersättning som de får då. Men det är det där som är obegripligt. Men också när man liksom följer med som amerikansk budgetpolitik. Och nu är det ju den här Big Beautiful Bill som de försöker få genom senaten.
Ja.
Trump hoppas ju att den här veckan ännu så ska den godkännas i representanthuset igen då. Men liksom där är det ju som alltid så här att vi ska som förstås skära ner, men att om de har försökt som få någon förmån, är det som att om man får ett barn så ska man få, är det som en uppsättning gratis liksom blöjor eller någonting, eller som att man ska få, är det 2 euro om man får ett barn, så är det ändå som en massa protester. Men här i Finland så är det som att ja, no, men du får vara ledig nu då hela sommaren, men så får du liksom dubbelt mer lön plus att det sparas ihop till en sån där röda dagars fond så att du får sån dubbla betalt då du kommer tillbaks. Och liksom det här går man då med på år efter år, alla arbetsgivare och så här.
Ja, de har varit för slappa. Nej, arbetsgivarna.
Alltså jag är helt pro att man ska ha förmåner och att man ska få... Alltså klart man ska vara ledig på sommaren. Det är ju ett dåligt samhälle som vill att liksom medborgarna inte ska få njuta av det finaste tiden på året.
Men jag håller med om att det finns alltså någonting i det här. Alltså sådana som frilansar också, företagare till en viss del. Så de har ju inte... De kan ju inte njuta på samma sätt som många fast anställda som på något sätt att men fabriken lägger lapp på luckan och så händer det ingenting. Att jag tycker att det borde vara... Alltså man borde få någon sorts extra utmärkelse. Alltså för sådana som inte har samma ledighet eller som jobbar på ett annat sätt eller som inte får den här semesterersättningen.
Inte vet jag. Egentligen, vi är vuxna människor. Vi ska göra vårt jobb och så ska vi liksom nu ha liksom förmåner och som ja, men det, blir det... väl omhändertagna, men alltså kom igen nu, om vi någonstans ska spara så är det ju inte då på att som kära ner i utbildning och sånt, utan alltså hellre då ta bort de här märkliga extra pengarna som delas ut till höger och vänster av en massa arbetsgivare.
Bort med dem före blöjorna.
Ja, nu liksom ska de ju kära ner i mammalådan igen också. Eller föräldrar, moderskapsförpackning.
Snart är det ju bara liksom en mammapåse.
En mammaask.
Med... ett mammapapper.
Så man får själv vika ihop det till en liten ask.
Mammaservetten. Mm. Då kan du använda servetten som blöjo om jag bara kommer lite kissig. Boen Bormo Särbottning som talar stilt så poppna popcorn så vi popp nu denna popcorn så vi lys på Ted och Kai.
Apropå att få mycket pengar mitt i allt och så här pengar som för en utomstående ter sig som vet du, absurda belopp.
Ja.
Nu är det ju, nu har de ju sålt sig nu allt vad de kan. Och alltså det vet du va, innan du säger någonting så vill jag säga att jag unnar dem det också. Mm. Jag tycker det är bra att de nu efter 15 år får ordentlig lön för sin möda. Mm. Men nu är det ju någon gräns ändå som man kanske borde dra om man ska behålla någon trovärdighet.
Ja, du pratar om humorgruppen Kai.
Ja, det var väl självklart. Det är väl ingen annan som tjänar så snuskigt mycket pengar som de säkert tjänar just nu.
Nej, jag såg nu alltså bastoreklam, alkoholreklam och telefonoperatörreklam hittills.
Ja, vad kommer näst nu då? Är det nikotinpåsar och liksom trafficking då? De börjar göra reklam för näst. Allt annat kontroversiellt har de ju redan nu då skrivit på för.
Ja. Jag blev överraskad också när jag såg den där bastoreklamen, för att jag tyckte att det var så uppenbart att nu har de liksom fått ett manus som de följer. Och jag har på något sätt alltid fantiserat att om jag någon gång ska göra reklam då för trafficking eller nikotinpåsar, så skulle jag åtminstone vara liksom noga med att få sätta liksom min egen spin på det. Alltså sådär att mitt förhållande till trafficking och att det är liksom det jag skulle vilja göra en humor av.
Flytt till Pormo.
Det är lite trafik, men det finns nog nadesorts.
Ja, vi ska inte gå för långt in i det där. Jag följer med den här Sean Combs-rättegången också. Som sker den här det sker så mycket den här veckan, herregud. Mm. Också, apropå det, så kommer ju humorgruppen Kai med en ny låt den här veckan.
Ja, jag lyssnar på smakprovet.
Ja, Mosquito.
Ja,
den kommer på torsdag tror jag.
Jag tyckte det var intressant alltså hur det var på något sätt... Alltså som den perfekta uppföljaren till Bara Bara Basto. Alltså att det till och med liksom soundet, tempot, den här lite sådär internationella spinnen på det, där man också har lite finska ord. Och sen till och med det här Axels, hans nya, det här, liksom att han brandas som den här Sauna, Yksi, Kaksi, Kolme. Alltså att de har till och med gjort det till en grej och nu är det han som säger Mosquito. Alltså att det... Ja, den kommer att gå hem tror jag.
Det är nog bara att han har krävt att få sjunga refrängen och så har de anpassat refrängen enligt hans stil tror jag.
Ja.
Men ja, alltså, nu har vi ju inte hört hela låten. Vi har hört det här en minuters smakprovet som har cirkulerat online. Och det som du säger, alltså jag blev ju först ursinnig när jag hörde Mosquito. Inte, det är ju någon, det är ju ingen som säger Mosquito.
Nej,
alltså speciellt inte i Österbotten.
Jag hoppas ju nog att det, alltså att ordet krank åtminstone är med.
Ja, alltså det är ju kardinalfel om det inte är med. Eller det är ju som
men det
ett svek om det inte är med.
Det kan vara just sånt som försvinner. För alltså krank, det är ändå liksom ganska sådär dialekt.
Jo, men därför, det är ju det, de har ju alltid gjort dialekt. Det är ju som deras hela grej.
Ja,
så om de plötsligt
mer.
Inte gör det så då är det ju inte...
Nej, men nu är de i sin Bara Bara Basto-era. Ja. Och då är det mer mot en internationell marknad där man också sätter in... Alltså de har ju också satt in Perkele som kraftuttryck dit. Alltså på något sätt för att de vet ändå att de har den här finska stämpeln, så då vill de liksom luta sig mot det också.
Ja, men vi ska lyssna på låten, men jag associerar ju som genast vet du, till barndomens, alltså vet du, så här rednecks, alltså att de gör en låt och sen gör de en låt till som är exakt likadan. Mm. Och som barn så köpte man ju det här och liksom störde sig inte alls på att det är som samma sak som görs igen. För att man var barn. Och sen var det ju Dr. Bombay och allt vad de nu hette, de här artisterna, ni menar om man riktade till barn. Mm. Och det är ju den formeln som de kör på här nu. Men ja, samtidigt men det, så är det, de har ju säkert de bästa producenterna i världen.
Alltså det är liksom, det är säkert det smartaste man kan göra och det är familjevänligt. Och säkert kan man bygga upp ett helt album som på något sätt kretsar kring det här sommarstugs idyllen, alltså först baston och sen har det problem med myggor och sen kanske nästa låt handlar om ett utedass.
Men tror du Dr. Bombay är stolt idag över 90-talet?
Jag tror nog att han är ganska stolt.
Och liksom Rednecks också, alltså de var ju ändå speciellt den här Annika.
Ja, men de fick ju aldrig göra reklam för traktorer eller fioler eller oskyddat sex, vad nu Rednecks skulle kunna stå för. Jag menar på något sätt att här har ju ändå liksom att de har ju redan åstadkommit mer än dem.
Tänk om humorgruppen Kaj skulle göra reklam för oskyddat sex, alltså så här som, som strunta i kondomen i sommar. Totta Kaj.
Ja, men det finns väl sådana som nästan argumenterar att det att de gör alkoholreklam, så är det ju nästan det de redan förespråkar.
Ja, jag såg nog lite så här, alltså det är nog många som är på min linje att nu unnar man dem.
Ja.
Efter
ja,
så, allt slit, allt jobb under alla år.
Ja.
Så om det nu då kommer en fet check, så unnar man dem det.
Exakt.
Ändå. Men just det här alkoholen tycks då ha väckt en del kritik för att just det riktar sig till barn.
Mm.
Och så här. Men samtidigt så tyckte jag nog att det gjordes ganska smakfullt ändå. Att det var ju som inte, alltså det är ju inte vodka som de gör reklam för, utan ja, utan det är mer så här vuxet, så här avslappnat drickande då.
Men tänk vad mycket såna här mygg, antimygg deodorant, antimyggspray och såna där myggfällor. Alltså här finns ju väldigt mycket som de nu kan då göra reklam för med den här låten.
Det är så mycket pengar. Och sen de ju på de här stora scenerna. De var på provinsen för någon så här 10 000 människor, såg jag på något klipp också.
Mm.
Och så var de ju Allsång på Skansen. Mm. Och så du alltså Axels fru Louise satt bredvid Dolph Lundgren.
Ja,
förlåt nu, jag älskar Louise, men det var nog slöseri med Dolph Lundgren, för att hon har ju ingen aning om vem han är. Och hon bryr sig inte alls om att det var Dolph Lundgren som satt där.
Tänk att hon slösar Dolph Lundgren på Louise.
Ja, men hon är för ung. Hon har säkert inte sett de här 80-tals actionfilmerna.
Nej, jag kan hålla med om att hon kanske inte uppskattar honom på det sätt som han borde uppskattas.
Ja, och, alltså som jag som gayman också, han var ju, alltså fanns det någon objektivt sexigare man i något skede? Alltså han var ju så tränad och hade ju liksom hans persande ögon.
Ja, och han är ju intelligent också. Han är väl kemist eller någonting till utbildningen.
Oj.
Och så sitter Louise där och förstår inte vilken sexbomb hon sitter bredvid på Allsång på Skansen.
Alltså i något skede, alltså jag unnar ju dem, men i något skede så har jag unnat tillräckligt. Och det var nog nära när jag såg Dolph Lundgren.
Det är någonting som händer att ju fler gånger du säger att ja, men jag unnar dem nog. I något skede så blir det värre ju fler gånger du säger att du unnar dem det. Att snart så blir det att du inte unnar dem.
Nej, men måtta med allt. Och nu är det så här omåttligt och det är rimligt ännu, men någonstans så då kommer min inre moraliska kompass att säga stopp. Jag var på en fest i helgen och jag satt ju där då med ett ganska häftigt gäng, måste jag säga. Nu ska vi inte desto mer gå in på det, för det är inte det jag vill tala om. Men där var nu alltså en av de största nordiska poddprofilerna satt jag där med. Och sen en av Finlands mest namnstarka politiker. Och så var det vd:n för ett av världens mest kända möbeldesignmärken och så här. Alltså det jag vill prata om, men att det var som ett sånt gäng.
Ja.
Nej, men för det var just det här med du, att som vara nära kändisar. Att om nu då Louise satt där liksom obrydd av att ha Dolph Lundgren bredvid sig och liksom säkert, vet du, någon sa åt honom att det där är Dolph Lundgren, och så låtsades hon vill veta vem det är och så här, men som hade ingen aning.
Det kan ju hända att Louise är ett otroligt stort Dolph Lundgren-fan.
Nej, men man såg på henne att hon var obrydd.
Nej, men om hon var så stort fan att hon har liksom övat länge i spegeln att vad ska jag ha för min så att de inte ser vilken stor Dolph Lundgren-fan jag är. För att jag upplever ju också att det är väldigt sällan i en diskussion, alltså när man träffas och sådär, att det inte kommer det ju ofta fram hur mycket man uppskattar Dolph Lundgren.
Nej, men det, ja, no, alltså ett tecken är ju nog också, för jag följer Louise på Instagram också och inte var det där ett enda Dolph Lundgren-inlägget. Och om man har suttit bredvid Dolph Lundgren.
Ja, då borde det vara åtminstone något litet inlägg om det i så fall.
Ja, nej, men till exempel just att som, det är ju det här att inte går det att springa ett maraton utan att skriva om det på sociala medier.
Nej, man kan inte sitta bredvid Dolph Lundgren utan att skriva om det.
Nej, men samtidigt, och det var det jag skulle komma till då, att vad ska man då säga till de här människorna? Alltså sådana man beundrar, kändisar. Det här är ju något som jag många gånger har tänkt på, för att jag är ju en sån här fanboy.
Ja, ja, du brukar ju skriva dina meddelanden på plakat och gå till deras hotell och vifta med dem.
Ja, det har jag gjort, och sen har jag ju träffat många så här öga mot öga, och det har alltid blivit pinsamt och alltid som, jag har varit värdelös alltid, vet du, sagt helt som dumma saker som jag ångrar 20 år senare.
Men vet du vad, du går ändå fram och säger dumma saker, för jag är ju sådär att jag går ju inte fram, utan att jag på något sätt försöker ha så långt avstånd som möjligt utan att vara liksom i ett annat rum. Och att jag bara som sådär, där är den där människan. Men jag ska nog inte vara och prata.
Nej, men alltså det är ju det som jag sen efteråt, när jag 20 år senare då harmas över vilken idiotisk sak jag sa till Per Gessle eller till liksom Joakim Berg eller någon som jag har beundrat och gått fram till. Så då önskar jag ju att jag skulle just bara ha som inte sagt någonting.
Ja, men det där är ju min devis, för att jag är ju så säker på att i 9 fall av 10 så blir det till en interaktion som man sen ångrar, så därför är det säkra kortet att inte ha en interaktion.
Samtidigt, eftersom jag då alltid har gått fram till dessa människor, så vet jag ju inte hur jag skulle känna om jag då som aldrig skulle ha gjort det. Men jag är nu då på väg till det att under den här festen då, när jag satt då med den här väldigt kända poddprofilen och väldigt namnstarka politikern och den här vdn då. Så då pratar vi om det här, för att de träffar ju en massa häftiga människor i sitt liv också. Alltså mycket häftigare kändisar än vad jag har träffat.
Ja.
Och det var då den här politikern som hade träffat Meryl Streep.
Oj.
Och det är ju nog ändå, alltså, nu vet jag inte hur min lista då skulle se ut om jag faktiskt skulle fundera på den länge. Men spontant så skulle ju Meryl Streep nog vara kanske topp 3 av dem jag skulle gärna vilja träffa.
Skulle det faktiskt? Eller är det inte att hon har ett sånt här namn som att man vill uppfatta som en person som jättegärna vill träffa Meryl Streep?
No, det hör ju på något sätt ihop med att vara gay också, att man ska älska henne.
Men ja, men faktiskt, är hon en liksom gay-icon?
Jo, herregud.
Jaha, alltså, det visste jag inte.
Det är homofobt att inte veta det,
Ted. Okej, jag ber om ursäkt. Vilken film har hon blivit gay-icon i?
No, hon har ju varit länge, men nu är det ju, alltså Devil Wears Prada är ju en sån som ofta återkommer, och förstås Mamma Mia och liksom men hon har ju varit med så länge, och hon är bara som, det är inte bara liksom hennes filmroller utan också hur hon för sig i intervjuer och hennes leende och hennes hela liksom, hon är ju som en mood, hela Meryl Streep.
Ja, nej, men det kan jag hålla med om.
Ja, så skulle jag som träffa henne, så skulle jag ju, alltså, ja, jag skulle inte kunna motstå att gå fram och säga då någonting som jag ångrar 20 år senare. Men den här politikern hade nu då gått fram och sagt någonting som hon då först hade tyckt sen i efterhand att var liksom lite plumpt, men sen ju mer hon har tänkt på det, och det här var vi överens om då vi pode, det här är ju kanske det smartaste man kan säga till en kändis.
Jaha.
Alltså alltså en lösning på den här gåtan, hur man ska göra.
Det är ju otroligt användbart om det här på riktigt stämmer nu.
Ja, och också någonting som är väldigt logiskt och så här. Och som också kan väcka en sån här överraskningseffekt i den här kändisen som gör att man får en genuin träff med den här.
Är det här
människan
som en form av icebreaker? Alltså att är det här någonting som du går fram och säger liksom sådär, du kan säga det snabbt och så leder det till en interaktion, eller kräver det någon form av setup?
No, jag tror det är helt enkelt det bästa att jag säger vad hon hade sagt till Meryl Streep, och så får du själv ta ställning till det här.
Ja.
Alltså hon hade då träffat Meryl Streep i en korridor och då spontant blivit starstruck och gått fram och sagt "May I touch you?"
Mm-hmm.
Och det här hade då Meryl Streep då blivit som överraskad av, och sen låtit då den här politikern då röra i henne, och sen hade varit över.
Mm.
Men logiken här, hör du väl?
Ja, nu vet jag ju inte vem den här namnstarka politikern är, men utgående från det här så måste jag ju nästan utgår från att det är en kvinnlig politiker.
Ja, alltså. det är det, ja. Okej, du har rätt i det.
Att ja. Kanske, men... jag som man kan inte gå fram till Meryl Streep och säga att can I touch you?
Ja, men på rätt
can sätt. Can I touch you på in the right sätt. Way?
Ja, man får ju inte gå fram och säga det på ett creepy sätt förstås. Och, så, och, då, och om då Meryl Streep går med på att man får röra henne så ska man ju förstås röra på rätt sätt då.
Ja.
Så här,
ja, men jag
en
förstår.
Klapp på axeln eller någonting.
Jag förstår.
Eller hålla handen.
Att man på något sätt signalerar med det här påståendet att det här är en person som man på något sätt ser upp till och att, som symboliserar någonting, att man kommer aldrig att träffa den här i verkligheten och att någon som är så där duktig, hur kan de ens finnas på riktigt, och därför vill man bara liksom röra dem och så blir det lite kul.
Ja, precis. För det är ju, om jag träffar någon idol, så jag menar, jag vet ju så mycket om den här människan. Jag har ju läst alla böcker, jag har liksom alltså suttit och tittat på alla intervjuer, så det är ju inget som jag egentligen kan fråga som jag inte redan vet, för att förstås har ju alla journalister redan ställt alla frågor till de här människorna.
Mm.
Och som att sen då försöka imponera eller få den här människan att skratta och typ tycka om mig, det är ju omöjligt.
Ja.
Men det enda som jag inte har gjort med Meryl Streep då, jag har sett alla filmer, jag har sett alla intervjuer, men jag har ju aldrig rört i henne. Så det är ju det enda som jag kan få ut av det här mötet egentligen.
Det var som när jag var till Loch Ness och så satte jag handen i vattnet. Och det var som en sån här grej att jag ville röra i vattnet vid Loch Ness. Det är ju exakt samma fenomen det här.
Men du får inte simma.
Nej, men förstås inte.
Det är väl det självklara. Att man kan säga att jag har simmat i Loch Ness.
A, jag är jättedålig på att simma. Och B, det finns ju kanske ett sjödjur där. Så, nej.
Men du får säkert de andra att simma.
Nej, ingen får simma. Men det var bara, för mig var det sådär att okej, här är Loch Ness. Och det var, om jag ska vara ärlig, en form av antiklimax. Det var som ett stort dike ungefär. Och det fanns inte så mycket man kunde göra, men att åtminstone så kunde jag känna på vattnet. Det
så
var mörkt och kallt.
Lutade du dig fram och viskade till kön då, may I touch you?
Nej.
Och så,
det var helt utan samtycke så rörde jag i Loch Ness kön.
Men jag tycker att det här ändå är någonting som jag kommer att ta med mig, att nästa gång jag möter då en kändis så ska jag bara be om att få röra i den här människan.
Ja, jag tycker ju också att en sån här natur, alltså att om någon skulle komma fram till mig och fråga att may I touch you, så skulle man skulle vara väldigt benägen till att säga nej, men förstås. Och sen tror jag att man ska som ganska lätt också sådär, att om det är någon då som sådär väldigt vördnadsfullt bara lite sådär pottar på ens axel, så skulle man ju ge en kram åt den där människan och sådär, att det skulle leda till en större interaktion, tänker jag.
Ja, men det beror ju på förstås hur reaktionen blir. Jag vet inte, en kram är ju inte det självklara.
Nej, men det beror, det är ju
resultatet
klart, alltså,
av att man
jag menar, om det är någon som trycker på ens näsa, så då säger man ju pip. Alltså att det beror ju på vad den här människan gör.
Men tänk att jag inte ens har tänkt på den där könsaspekten, eller är det då för att jag är gay eller någonting? För att det där är ju nog ändå någonting, att det finns ju en risk där att man...
Ja, men du, som man kan du inte säga det åt en kvinna, att får jag röra dig?
Ja, men säkert om du gör det på rätt sätt. Men kanske en heterosexuell man inte kan göra
nej, man
det på rätt
säga,
sätt.
Man måste säga specifikt. May I touch your hand, your arm. May I touch something non-erogenous on your body.
När jag gick i högstadiet så pratades det ju i församlingen om den här bikinigränsen. Att det var en sån här vägledning för hur tonåringar skulle hantera sex och samlevnad. Så var det att man fick inte röra den andra på ställen som täcks av simdräkt. Annars får man nog röra i den andra. Så att om det här ska vara mer etablerat då, så är det som att may I touch you but not on the parts that are covered by bikini.
May I touch you Mr. Lundgren outside the bikini area.
Ja, no, men det skulle hon ju ha sagt om hon skulle ha haft någon aning om vem han var.
På tal om sommar och musik, så det har ju varit Tosca nu också. Åtminstone i mitt sommarflöde, så det var många videor därifrån. Och jag har väl egentligen inget förhållande överhuvudtaget till Tosca, annat än att jag har hört att Kjell ofta brukar prata om att det är de finaste människorna på Tosca. Och att det är på något sätt sådär att de är liksom alla stora och skäggiga och har svarta t-skjortor, men att de tar hand om varandra.
Nu pratar du om Kjell som att alla vet Kjell, men du menar Kjell Simonsas?
Ja, exakt. Som är väl för mig på något sätt att han är förknippad till Tosca.
Ja, min lillebror är ju varje år på Tosca, så att det är nog kanske min relation till festivalen.
Ja, Men jag såg en video som jag inte visst fanns, alltså att det var som en grej som man gör där. Att jag har ju vet allt det här med liksom sådana där mosh pits och sådär, att man, alltså att bandet säger att now you're gonna, everybody move back, move back, move back, och så blir det som ett så här hål i mitten, och så är det någon som är riktigt full som står där nakopelle i mitten, och så springer de mot varandra. Och det där har jag, det heter ju någonting, det där, jag vet inte vad det heter.
Är det någon slam dancing, finns det något sånt också? Eller moshan, det heter det?
Ja, jag vet inte, men det är väl inte en moshpit när de springer mot varandra, men oberoende, det där har jag sett, det där vet jag att det är fenomen som existerar. Men jag har inte sett alltså att det blev ett litet hål och så satte sig väldigt många människor ner på rad och så rodde de, alltså som galjärslavar i takt med musiken.
Rodde, alltså hur då?
Alltså helt så där som du tänker dig galjärslavar ro. Alltså att man sitter riktigt, riktigt tätt och så är så upp, upp, och rör liksom takt fram och tillbaka. Och så var det liksom då ett band som sjöng sån musik. Alltså som man kan då anta att passa till att ro.
Ja, men det måste ju vara något som är förknippat med ett visst band som har någon säkert, video alltså, där det där görs eller
nej, någonting. Nej, jag tror alltså för det finns ju så många former av så här metal och på något sätt alltså musik som man sjunger när man ror, som vikingar som ror för att liksom plundra England. Alltså ja. det är väl liksom sånt, men det var på något sätt väldigt, väldigt roligt tycker jag att se alltså 30 personer sätta sig ner i leran och ro i takt i musik. Och det där har jag inte sett liksom, det där skulle inte hända i provinsi, utan att det där kändes som ganska unikt för en viss sorts festival.
Men är det inte också i vår tid, nu tror jag att Tosca lite grann håller sig utanför den här TikTok-ifieringen av alltihopa, men att det ska finnas utom då en låt möjligtvis och så något band, någon kändis, någon influencer som man gillar, så får det gärna också vara någon sorts dans eller någonting som man kan då sprida.
Ja, men det är någonting som är så uppfinningsrikt med det där, för att det är så mycket av den där sortens musik också så handlar ju om att nu ska vi mörda varandra, att vi ska alltså att först så äggar vi upp att det här är en sång nu för nu ska vi slåss, eller så är det en sång om att vi har just slagits, eller en sång om att imorgon ska vi slåss på nytt, och det är ju liksom svårt att, det är därför det blir sån här moshpits, alltså för att man blir så där att nu vill jag slåss. Men att det är ju jättesvårt att uppmuntra folk till att liksom slå varandra, men att man tar som en annan del av det där, att nu ror vi till ett ställe där vi ska slåss. Och det där är ju någonting som de borde fundera ännu mer, att kanske de skulle kunna ha en sång liksom som hör ihop med vapenvård, alltså att man sitter och putsar, oljar svärdet och putsar rustningen och så där. Alltså det finns ju olika aspekter i det här, i att vara i krig, som inte handlar om att slåss.
Men det känns nog som att du och jag nu inte riktigt behärskar den här kulturen som vi talar om. Vi vet inte riktigt vad det här betyder, och om det här var en enskild händelse som hörde ihop just med det där bandet, eller var det något sorts, alltså det kan ju ha varit ett gäng roddare där också som bara mitt i allt var så här att men om vi skulle göra något kul, och liksom så var det någon som filmade och så började de spexa till
det. Jag vill ju tro att det här är en skild sorts genre, alltså det finns en musikgenre inom den här nischen, alltså som handlar om att det här är musik som man ror till, och det tycker jag är någonting otroligt fint med det.
Men är det de här gemensamma rörelserna och danserna som man skulle kunna hitta det här universalspråket som man kan använda i en nödsituation med en kändis till exempel också?
Alltså att man istället för att fråga att may I touch you Mrs. Streep, så frågar jag Mrs. Streep, may I have this dance?
Och så can we sit down and do you know, the rowing motion?
Have you ever been to Tosca, yes, Mrs. Streep?
You sit behind me and we do simultaneously the pulls.
Don't touch the bikini area. Men om vi återgår till humorgruppen Kaj, så de har ju redan, alltså i den här, bara det lilla man har hört av den här moskitolåten, så jag tycker ju dansen finns ju redan där. Det är ju att man, alltså som en sorts macarena med lite mera släpp. Alltså att man slår, dödar myggorna.
Det är ju så äckligt smart. Alltså man bara ser ju redan hur bokföraren får panik över alla de här nollorna som måste läggas till.
Oj, oj, och ska det ha semesterersättning?